Vi lyssnar till denna dagens heliga evangelium hämtat ifrån Markus evangeliets andra kapitel från den första versen. Nu en dag senare kom Jesus igen till Kapernaum och det blev känt att han var hemma. Strax samlade sig så många människor att det icke fick plats, icke en gång vid dörren. Och han talte ordet till dem. De kom då till ham med en som var lam, som blev båret av fyra män. På grund av folkemängden kunde de icke få båret ham fram till Jesus. De bröt upp taket över stället där han var, och där de hade fått en öppning fyrte de ned sängen som den lamme låg på. Då Jesus såg deras tro, sa han till den lamme: Sön, dina synder är dig förlatt. Men någon av de skriftlärde satt där och tänkte i sitt hjärte: Hvordan kan han tala slik? Han spotter Gud. Vem kan förlata synder utan en? Det är Gud. Strax märket Jesus i sin ånd att de tänkte slik vid sig själv. Och han sa till dem: Varför tänker ni slik i deras hjärter? Vad är lättest? Och si till den lamme: Dina synder är dig förlatt. Eller och si: Stå upp, ta din säng och gå. Men för att dere skall vite att människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Och nu talar han till den lamme: Jag säger dig, stå upp, ta din säng och gå hem till ditt hus. Och han stod upp, tog strax sängen och gick ut för ögonen på dem alla. Så alla blev ute av sig själv av undring. Och det priste Gud och sa: Slik har vi aldrig sett. Så lyder Herrens ord. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, detta heliga evangelium om din gärning i Kapernaum, låt den få stå framför våra ögon så att vi hör din röst också till oss. Kom och tala med oss. Giv oss din helige andes nåd till att höra och leva. Amen. Det gick för några år sedan en känd film, den tredje i en trilogi. Jag tänker på sagan om konungens återkomst. Mycket spännande. Säkert har flera än jag gjort kopplingar i den till en annan kung och till Jesu återkomst. Vårt evangelium idag börjar med att den verkliga konungen återvänder till Kapernaum. Han hade en bostad där. Han hade ju flyttat ifrån Nazaret till Kapernaum. Men så hade han varit en tid ute på vandring runt om i Galileen, predikat i städer och byar, i synagogor och ute i det fria. Och många var de människor som hade blivit botade från svåra sjukdomar, depressioner och besatthet. Och nu hade han kommit tillbaka och ryktet spred sig och folk samlades. Ryktet gick om det som hade skett under dagarna han var borta. Och man visste ju också om vilka underbara saker han hade gjort i Kapernaum innan han drog iväg. Och nu var förväntningarna stora. Och trängseln blev enorm. Och så får man höra mästaren tala. Och hur folk reagerade på hans undervisning, det berättar till exempel Matteus om vid ett annat tillfälle. Det står så här: där Jesus hade fullfört denna talen var folket slott av undring över hans lära. För han lärte dem med myndighet och icke som deras skriftlärde. Konungen, Herrens mode, konung och profet, var tillbaka. Vi ska strax se vad som hände den dagen. Men låt oss, innan vi går vidare, påminna varandra om att det finns en annan återkomst. Då konungen kommer i sin härlighet. Han kommer tillbaka. Och det är något som vi kristna aldrig får glömma. Det är en dag som bör stå för vår inre blick. Dagen då han kommer tillsammans med sina heliga änglar och alla heliga. Och alla samlas omkring honom. Och det blir en helt underbar dag för alla Guds barn. Men lika förfärlig blir den för dem som inte ville ha honom till kung. Men låt oss också påminna varandra om vad det är vi gör när vi samlas till gudstjänst. Ja, konungen kommer tillbaka om och om igen. Med samma nåd som han kom till Kapernaum. Hans löfte gäller fortsatt. Var två eller tre församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Är vi samlade i konungens, i Guds sons namn? Ja, det är vi. Han, den korsfäste och uppståndne, är mitt ibland oss i väntan på att han kommer tillbaka i synlig härlighet. Och därför säger vi idag, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Och jag tror att det ingår i liturgin. Första ordet var tillbaka. Nu kommer nöden. Nöden. Vi vänder tillbaka till Kapernaum och till trängseln kring huset där Jesus bodde. Och vi ser fem män som söker efter en väg att nå fram till Jesus. Och de flesta av oss, tänker jag, har sett bilder sedan långt tillbaka på den minnesvärda händelsen där en lam man hissas ner genom ett hål i taket och landar mitt framför Jesus. Nöden drev dem. Tron drog dem. På vilket sätt de fyra var engagerade i den lames nöd vanliga dagar, det vet vi inte. Kanske var några av dem släkt med honom. Under alla omständigheter förstår vi att de var hans vänner. Det är en förunderlig gåva att ha vänner, och vänner som hjälper mig fram till Jesus. Vänner som bär mig på bönens händer. Och det är nåd att få vara en vän till en som är i nöd. Vi vet inget om den lames situation utom att han led av förlamningen och av en inre nöd. Kommer strax till det. Den lame delade nöden med miljoner av människor på jorden. Med sjukdom och utsatthet av alla möjliga slag. Han kunde knappast ha klarat sina toalettbestyr på egen hand. Och beroende av andras hjälp för att få mat. Oförmögen till normal arbetsinsats för att tjäna sitt dagliga bröd. Men nu var det på något sätt vår i luften. Och ryktet spred som underbara ting. Kanske att man inte så ofta där helt förstod att det var konungen som hade kommit. Men för många var hoppet om Messias levande. Och jag tänker att, nu är jag lite sådär så jag vill bara ha lite fantasi. Men jag tänker att en lame kände till sådana ställen som står i Jesaja 35. Där det står, där ska blindes öjne åpnes och döves öre luckas upp. Där ska den lamme springa som en hjort. Och den stummes tunge ska jubla. Får vann bryter fram i örkenen och bäcker i ödemarken. Och kanske var det just de där orden som fanns i hans medvetande. Då ska den lamme springa som en hjort. Kanske att det också fanns hos honom. Kan det vara Messias som är här? Den frågan fanns hos många. I vart fall den lames vänner gjorde nu gemensam sak med sin vän. De tog hans säng och bar honom i varsitt hörn bort till gränden där konungen var. Och plötsligt var den lame där hos Jesus, hos konungen. Tron. Det står att Jesus såg deras tro. Vi hör inte av vare sig vännerna eller den lame att de sa något. Men Jesus såg deras tro. Han såg det i deras handling. Att till varje pris komma fram till honom. Han såg det i den lames ögon. Han såg också vad som fanns där inne i hans hjärta. Den inre nöden. Och det var en nöd som mycket väl kan ha varit en ännu svårare nöd än förlamningen som sådan. Nämligen syndanöden. Kanske till vissa delar diffus och ändå. Det är mest troligt att han har satt sitt handikapp i förbindelse med Guds dom. Över hans egen synd. Eventuellt på ett oriktigt sätt. Men likväl var detta hans djupaste nöd. Behovet av förlåtelse. Av rening från synden. Att bli tvagen vitare än snö. Och få samvetsfrid. Och våga vänta domens dag. Hur kan vi veta att detta var hans nöd? Jo, för annars hade inte Jesus tillsagt honom syndernas förlåtelse. Det är väl inte otroligt att ryktet om botpredikanten Johannes nere vid Jordan hade nått till den lame. Kanske att han träffat flera som hade varit där och lyssnat och kanske också låtit sig döpas och som hade berättat för honom om omvändelsebudskapet, om Messias ankomst, om dom och behov av rening. Omvänd er och tro evangelium. Messias kommer. Ja, troligen har den lame hört om detta. Och äntligen är den dagen inne när han ligger här framför just honom. Vad är tro? Det är att förtrösta på Kristus. Eller uttryckt på annat sätt, det är att komma till Jesus med sina synder. Eller komma till Jesus som syndare. Och det var just vad den lame mannen gjorde. Han blev buren dit. Jesus känner varje människas inre. Också när han vandrade här nere. Han visste, det står i slutet av Johannes evangeliums andra kapitel, att han visste vad som var i varje människa. Och det blir ju också tydligt av vad han säger om de skriftläras tankar. Han visste vad de tänkte. Han visste det. Fastän de ingenting sagt. Precis som han vet vad jag tänker. Här och nu. Ja, Herre. Du är här. Och du ser allt. Och jag vågar nästan inte se att du ser. Och vad du ser. Men Herre, jag vet vilket avgrundsdjup av fördärv det finns där inne. Som föder onda tankar och begär och lustar. Och så låg alltså nu den lame där. Och Jesus såg in i hans ögon. Och så kommer de fullständigt förlösande orden. Sön, synderna dina är tillgett. Eller som det stod här. Dina synder är dig förlatt. Lägg märke till tilltalsordet sön. Matteus, som liksom Lukas också har delgett oss denna händelse, tillägger min vän. Sön, min vän. Det är idel vänlighet. Det är idel kärlek. Det är en ömsinthet. Och så detta märkliga, mäktiga, fullkomligt förlösande ord. Dina synder är förlåtna. Om den lame nu inte skulle ha blivit botad från sin förlamning, så hade han lika fullt haft anledning att vara vid gott hopp för den större framtiden, även om han nu skulle behövt kämpa en tid med sitt handikapp. För nu var han befriad från den dom som Johannes hade talat om. Nu kunde han veta att ingen skuld inför Gud låg på honom. All synd, den han säkert hade bekänt, till exempel med psalm 51 i psalmernas bok, den var förlåten, utstruken, på samma sätt som Natan hade avlöst David när han bekände sin synd, och som vi hörde om här i fredags. Också idag får du höra de orden. Dina synder är dig förlåtna. Och de sägs härifrån just nu till dig som lider av din synd. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vem är det som säger det? Ja, det är Jesus som lägger orden i en pastors mun, som på hans vägnar uttalar orden. Och en pastor är Jesus sändebud, Jesu mun. Men det är konungen Jesus som säger de orden. Till dig som längtar efter att höra de orden. Och den längtan är tro. Nu kommer vi till det fjärde. Den tysta protesten. Den tysta protesten. Det heter väl protest på norska också. Ja. Det var inte alla närvarande som var lika glada för det som Jesus sa. När de hörde orden om syndernas förlåtelse så väcktes uppenbarligen samma protest inom flera stycken av dem. Den ene skriftlärde efter den andra. Vårdan kan han sies likt? Han spotter Gud. Vem andre kan tillge synder än en? Det är Gud. Att den Messias de väntade på skulle kunna förlåta synder var kanske inte precis vad de väntade och tänkte. De väntade sig en Messias av ett mera världsligt slag, om en sänd av Israels Gud. En Messias som kunde befria dem, inte från synderna, men från den romerska ockupationsmakten. Skapa fred och välstånd. Syndernas förlåtelse var uppenbarligen inte deras behov. De arbetade hårt på att få vara sådana som Gud fordrade. Och förlåtelse var kanske inte ett så aktuellt behov. Trots att de sett och hört så mycket nu om denne underlige profet ifrån Nasaret, så var inte deras fråga, deras ödmjuka fråga i positiv mening: hur kan detta vara möjligt? Nej, de tillhör dem om vilka Johannes skrev. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Vem tror han att han är? Sa några vid ett annat tillfälle. Han gör sig till Gud. Jesus lade märke till detta. Precis som han lägger märke till vad som rör sig i våra hjärtan och vad vi tänker just nu. Nu kan det finnas ett helt annat slag av inre protester. De kommer från ett annat håll. Och det är Guds barns inre protester, om jag får använda det ordet. Eller ska vi säga tvivel, anfäktelser, otro. Jag vågar inte tro att mina synder är förlåtna. Jag vågar inte tro att jag, sån som jag är, får vara hans vän. Jag har ingen inre visshet om att jag är ett Guds barn. Och jag är så rädd för döden. För jag vet inte om jag består i domen. Jag är så rädd för både döden och domen. Kanske att du inte sagt det till någon, men det ligger där som en hemlig oro. Och vad Jesus sa till den lame, det vågar du inte riktigt tro. Och då kommer vi till den femte punkten. Vad gör Jesus med den inre protesten? Han tar genast tag i de skriftlärdes tysta protester och låter dem få del av en fullständigt mäktig proklamation. Det står så här, vi läste det. Varför går det med slike tankar i hjärtet? Vad är lättast att säga till den lamme? Synden är dina är tillgitt. Eller stå upp, ta båren din och gå. Men för att deras ska vite att människosönnen har makt på jorden till att tillge synder. Och nu vänder han sig till den lamme. Jag säger dig, stå upp, ta båren din och gå hem. Hörde ni? För att ni ska veta. De orden ska ljuda ut i hela världen. Detta skulle berättas. Och det kommer genom evangeliet. I Markus, Matteus och Lukas. För att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och det som nu händer är avsett inte bara för att hjälpa den lame i hans yttre plåga och nöd, utan för att avvisa den tysta protesten och skapa tro på honom, konungen med makt att förlåta synder. De skriftlärde fick ett tecken. Och tänk om de såg Guds tecken. Såg och hörde proklamationen att han verkligen är konungen, människosonen, Messias, med makt att förlåta synder. Vi kanske får lov att ha anledning att tänka att några av de många skriftlärda till sist kom till tro. Jag tänker att det gömmer sig i det där ordet i Matteus 13. Därför är en var skriftlärd som är blivit himmelrikets discipel, lik en husherre som hämtar fram nytt och gammalt av sitt förråd. Men också den lame skulle ha ett tecken att orden om syndernas förlåtelse inte var fejk, inte var på låtsas, utan var på riktigt. När han fick se sina lemmar helade, sina botade ben, sin helt förvandlade kropp, då hade han i sin kropp med sig tillbaka hem ett tecken på att det var sant, att hans synder var förlåtna. Han kunde se på sina händer och sina fötter. Ja, jag är förlåten. Jag är ett Guds barn, benådad. Och han kallade mig för son. För att jag skulle veta så botar han mig. Idag gäller det oss. Det gäller dig. Tror du att en lame blev frisk? Tror du att han blev frisk? Tror du evangelistens ord om undret? Då har du en garanti för att det andra också är sant. Att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Att stryka ut allt det där som skulle skilja oss från Gud. Men nu har vi inte sådana tecken. Men det är ett tecken. I evangeliet är det ett tecken till oss. Men det finns några tecken som Gud har liksom lagt ner i sin kyrka. Tre avgörande tecken. och som Guds kyrka har fått att förvalta. Dopet och den enskilda och ibland offentliga vikten med avlösning, liksom nattvarden. Dessa tre. Har du ett dopbevis? Har du dopbeviset kvar? Någon form av, eller vad säger ni, dopattest? Säger man att så? Läs noga. Dag, stund, dopförrättare, faddrar. Då skedde det. Du blev hans son, hans dotter, konungens. När du idag bekänt dina synder från ditt hjärtas innersta och du idag hör orden sägas, liksom när du kommer till nattvardsbordet och hör de orden Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet, då rör han vid dig och säger: min vän, min son, min dotter, dina synder är dig förlåtna. Och det är lika verkligt som när en lame blir frisk. De är tecken i den meningen att du får ett bevis på syndernas förlåtelse. De är inte bara tecken, för det är Kristi kropp. Det är Kristi blod. Men det är ett tecken på syndernas förlåtelse. För att du ska vara viss och veta att det gäller dig, att just dina synder är förlåtna. Det finns inget större än detta, än att äga syndernas förlåtelse och få vara viss om det. Där i ligger hela Guds rikes hemlighet och kraft. Och där äger du också Guds ande som en gåva. Och därför får du kallas Guds barn och äga den rättfärdighet om vilken vi hörde i dagens gammaltestamentliga läsning, sagt till Abraham. Klädd i hans förlåtelse. Det är detsamma som det står om i liknelsen om den förlorade sonen. Om de finaste kläderna som den förlorade sonen fick ta emot. Det är detsamma som de vita kläderna som den oräkneliga skaran har, som Johannes såg från Patmos. Kläder som var rentvagna i lammets blod. Det är helt sist. Gå tillbaka. Gå tillbaka. Den lame mannen som nu inte längre var lam hade fått höra: jag säger dig, stå upp, ta båren din och gå hem. Vilket jubel det måste ha varit inom honom. Och jag tänker att han nästan hoppade och dansade genom gränderna, jublande eller springande som en hjort. Vilken fullständigt ny vardag det blev för honom. Naturligtvis inte utan svårigheter, för det finns ingen vardag som är utan svårigheter. Och ändå så helt ny. Hans kropp vittnade om det största av allt. Han var nu verkligen en Abrahams son, ett Guds barn. Fri från det gnagande samvetet. Så får också du gå hem idag. Eller resa hem. Med dina synder förlåtna. Och med visshet om det. Och de inre protesterna från ditt eget otroshjärta lägger du ner vid hans fötter och säger: jag tror, hjälp min otro. Konungen kom tillbaka till Kapernaum. Och han kommer tillbaka på den stora dagen. Och när du nu går tillbaka hem, så går han med dig. Du går inte ensam. Du går med honom i ditt hjärta till att tjäna honom i din vardag, att älska dem du möter, det dina, dina fiender. Du går hem med honom i väntan på att han ska komma tillbaka synligt för att hämta dig hem till sin och vår fars underbara boningar och trädgårdar. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.